ska vi se att det fungerar.
Jag vill ställa en fråga.
Hoppas jag. Ja, men absolut, Maj. Och så säger vi att här sitter jag med Maj Söderberg. Och eftersom jag vet ju att vi vid något tillfälle har pratat om att du faktiskt har bott i Sunnersta. Och på somrarna. Och så tänkte jag att få veta lite mer om det. När var det?
Ja, det var 1919. Och jag tror att grunden till att min far tyckte att vi måste ha en stuga på sommaren, det var att vi var ganska hårt nere utav, efter spanska sjukan. Så vi skulle ha frisk luft och tillgång till att få vara ute på somrarna.
Hade ni legat sjuka i spanska
sjukan? Ja, vi alla hade varit ganska sjuka. Så att det var nog målet framför allt att här ska det vara tallskog och granskog och få oss pigga och friska. Och då var ju Sunnersta bebyggt ute efter Stockholmsvägen.
Ja.
Alltså det som kallas nu för Dag-Hammarskjöldsväg. Men det var ju då gamla Stockholmsvägen. Så där fanns några fastboende, det fanns en affär. Och sen lite upp för backen där vid den så kallade Svedvägen som jag tror finns kvar.
Mm-hmm.
Fanns det fortfarande några som bodde, hade bott där ganska länge. Bland annat kommer jag ihåg en som hette, kallade sig Blomster Johanna som hade en underbar trädgård.
Mm-hmm.
Men den tom som min pappa köpte då, den låg alltså emot Kronskogen. Ovanför hagarna vid Lilla Sunnersta. Lilla Sunnersta ligger då i Stockholmsvägen och tillhör numera.
Det vackra röda huset.
Ja, just det. Ja. Och sen var det då en hage som skilde och så var det då en fägata där kossorna gick. Och på andra sidan fägatan fick mina föräldrar köpa den här tomten.
Ja.
Och den skärs numera utav Rosenvägen.
Ja, eller Hugo Alvéns väg, vilket är det?
Nej,
av Rosenvägen.
Den går snett över tomten.
Ja.
Och tomterna var ju stora, de var 50 gånger 50 ungefär. Så det var 2500 kvadratmeter.
Ja.
Så att på den tomten finns, förutom Rosenvägen, finns det två villor också. Numera. Ja. Så när mina föräldrar, de hade inte säkert gott om pengar, men de sålde så mycket skog på tomten så de fick virke till att bygga stugan.
Ah, byggde de stugan själva?
Nej, det var den kända tysta Kalle i Uppsala, en byggmästare, Carl Johansson, som egentligen var väl snickare från början. Och han kände, var väl bekant med min pappa skulle jag tro. Så han byggde den här lilla stugan som bestod av ett rum med spis. Och ett plåtrör på taket.
Ah.
Ja, det var väldigt enkelt.
Ja.
Men tillräckligt för att vi kunde få plats allihopa genom att det gjordes en lucka på gavelväggen med en stege där alla fyra barnen fick upp och lägga sig.
Ett litet loft helt enkelt.
Ja. Så vi låg på ett loft då med rätt hårda dyner på golvet. Och det enda som kunde stå rakt, det var jag som var minst.
Och hur gammal var du då?
Jag var 5 år.
Du var 5 år.
Jag var 6 på det.
Du, alltså, du är ett barn av första världskriget?
Ja.
Ja.
Ja. Mina syskon var ju födda, mina äldsta var födda 08. Så här, att de kunde inte stå raka.
Nej.
Så det var väldigt provisoriskt.
Det förstår jag. Men ett enda rum. Och ni hade inget kök också, eller?
Nej, det var en liten spis då i det där rummet. Men sen efter 2 år så fick min mamma, jag tror mamma fick det där av sin fostermor, 200 kronor så det byggdes till ett kök.
Och då kunde man bygga till ett helt rum för det?
Ja.
Fantastiskt.
Då blev det en vind till också.
Ja, just det.
Min syster och jag fick flytta in i det där lilla över köket. Och mina bröder låg ju då i den yttre delen.
Men du kunde fortfarande stå rak i det loftet?
Ja,
eller?
Jag kunde stå.
Vad gjorde din pappa?
Han var då typograf på Antisotters tryckare.
Ja.
Så 1932 flyttade han över till skolexpeditionen. Han kände sig bra till det sociala och skollivet i Uppsala.
Ja.
Och då bedde de en krafttid på expeditionen. Och då ville de gärna ha pappa då.
Ja, ja.
Nej, men han cyklade fram och tillbaka då varje dag till sitt arbete. Och det var ju tidigt på morgonen, 7.
Ja,
ja, jag måste ju starta 7, tänker jag.
Ja,
det var ju inte, det var ju grusväg.
Jag kan förstå, ja.
Och backarna var backar.
Mm.
De är ganska utplanade numera.
Ja, just det, just det.
Den här stora backen som heter Knäppingebacke, den var ju den som ligger alltså när man tar av till Vårsäffran.
Ja, just det, det är under
ja, den där rondellen där.
Ja.
Det var ju en hög back.
Ja.
Och där var ju tanken att placera styrmonumentet en gång.
Ah.
Mitt i den backen. Och det frågar de inte, det hade varit väldigt fint.
Förmodligen.
Ja.
Då hade fler åtminstone
sett det. Ja, då hade alla sett och så hade de fått dela vägen då.
Ja. Ja, just det. Jaha, ja, så det heter Knäppingebacke.
Ja, Knäppingebacke.
Från Knäppingen vid Vasaborgen.
Ja.
Det är ett litet citat ur Gluntarna. Det var alltså den backen.
Ja, just det.
Ja.
Stämmer det.
Men du, ni åkte ut när skolan hade slutat då?
Ja,
alltså.
Flyttade man ut och som tur var ofta då med häst och vagn. Med för att det blev satt i någon ny möbel. Någon som hade vuxit ur någonting eller någon ny byrå eller några nya stolar och
ja.
Trädgårdsmöbler existerade ju inte på den tiden.
Nej.
Utan det var ganska enkla breder som man la på ett par stubbar.
Ja,
man tog sig fram väldigt enkelt och det gick väldigt bra. Jag ibland började på att tänka, skaffar vi inte för mycket grejer nu?
Ja, nu för tiden ja.
Ja, med storstyner och parasoller och hela baletten.
Ja, ja.
Och det gick så bra fast det var enkelt.
Ja, absolut.
Och vi stod ju alltid ute och tvättade oss. Det var en liten, nästan naturlig granhäck eller granbärsåg.
Mm-hmm.
Och där ordnades det med en ganska bred pall. Och så var en hink med vatten och två kopp. Och ett par handdukar till händerna använde man säckhandduk.
Just det.
Har du upplevt det?
Ja, faktiskt, det har jag. Alltså, jag har upplevt det någon enstaka gång, men inte
hemma hos oss. Nej, men det blev ju inte så ordentligt med fötterna den här gången.
Nej.
Men sen fanns det då en vanlig linnanduk för ansiktet.
Hade ni pump på
toppen? Ja, inte första året tror jag, som då fick man nog låna vatten någonstans. Men vi fick en fantastisk vattenkälla.
Mm.
Otrolig fin brunn som aldrig sinade.
Som ni fick borra
ja,
själva sen då?
Hårt vatten men väldigt fint och klart.
Ja, ja.
Så det var en besignelse. Men de försökte nog några gånger innan. De hade en sån där slagruteman som gick och sökte.
Ja,
många år.
Ja.
Väldigt spännande. Och sen kunde man då gå och köpa och hämta mjölk hos Lillas Hunnersta gård.
Ja.
Och när man flyttade ut så kunde man gå till torpen som fanns kvar där. Det fanns tre torp kvar och de är borta alla nu.
Ja.
Och de låg då, vad ska jag säga, från den här Kronskogen och ner mot Gottsundagipen ungefär. Fast inte så långt, utan närmare stan.
Ja, ja.
Där låg torp som hade kor då.
Ungefär i Ultunahagarna?
Ja,
eller?
Precis.
Ja. Ja.
Och det var då när jag hette första torget, där bodde en gammal farbror som vi hämtade potatis hos.
Mm.
Och sen fick man hämta mjölk hos de där andra torpen, i mån de hade tillgång.
Och sen så fanns det en affär också?
Ja, vid Sopåsvägen då,
ja.
Eller då, det som är de här man sköts
med. Ja, just det.
Och där fanns en bensinpump så småningom också.
Men ni hade ingen bil?
Nej. Pappa tog aldrig körkort.
Nej.
Nej då. Nej, jag tar sig ut. Om inte man hade häst och vagn då, ett litet flyttlass.
Ja.
Då tog man sig ut med mina bröder delade på en cykel.
Ja.
Och min syster och jag, vi bodde då på Wallingatan.
Ja.
Så vi fick ta spårvagn till grindstugan.
Ja.
Och så fick vi sitta där i den här väntkuren som fanns i grindstugan. Det var ju en restaurang då.
Mm.
Ganska populär restaurang tror jag.
Ja.
Där fick vi sitta och vänta på, det var på en lördag då, på min pappa. Som kom ut från arbetet och så tog han min äldsta syster på cykeln. och körde henne genom skogen. För den där skogen var lite mörk och så fanns det då ullråkor. Och det fanns frigångar som det hette på den tiden. Som säkert inte alls behövde vara rädda för, men ändå. Mm. Det var liksom lite skrämmande att man skulle möta någon som inte var riktigt.
Ja.
Och så satt han av henne när skogen var slut och så fick hon börja på att gå. Och så körde han tillbaka, cyklade han tillbaka och hämtade mig.
Ja.
Och så gjorde han samma procedur genom skogen med mig.
Ja.
Och så körde han ifatt min syster ute på Gärden.
Och så fick ni sällskap sista biten.
Och så tog han henne fram till den första stigen så hon kunde ta sig upp.
Ja.
Mot tomten. Ja. Och så hämtade han mig. Så det var en prestation.
Ja. Men alltså, Maj, jag har för mig att du berättade att någon gång så åkte ni ombåt också.
Ja då. Det gjorde vi också i början.
Ja.
Så tog man omslupen Märta ifrån hamnen och så steg man av i stora Sunnersta gård som låg nere vid ån. Mm. Och där finns ju då herrgården kvar.
Ja, ja just det.
Ja. Så där fanns ju då både en ägare till herrgården och så var det väl en förvaltare som bodde på stora Sunnersta gård.
Ja.
Men jag tror att den är borta nu, för det är väl villor där.
Det är ja, det är bara...
Ja, det var ganska långt, förstår du, ja. Gå från ån. Och innan man kom först upp till Stockholmsvägen, ja. Och sen upp för vår backe då. Som blev ju ganska
långt. Den är ganska brant,
ja,
dessutom.
Ja, det var tröttsamt.
Ja.
Och så var det alltid mycket att bära.
Ja, men det kunde ju inte ha varit stolar precis.
Mm, man skulle ju ha med sig maten. Och,
ja, just det.
Och alltid var det någonting annat, kanske... rena lakan med tvätten och allt. Mm,
ja, hur skötte ni tvätten där ute?
Ja, jag tror att mamma hade med sig så det räckte för sommaren och sen åkte hon, när vi flyttade hem så tog hon med sig hela byken.
Ja.
Det blev ju byk då.
Ja, det blev ju byk. Klappträ och grejer.
Nej, men sen när vi väl kom dit så satte skorna på vinden. Och så fick vi gå barfota.
Ja, hela sommaren.
Ja. Och så hörde det till ordningen att en gång på sommaren så skulle vi gå till brostugan i Flossen. Det var ju då
ett
känt liten utanför stan krog.
Jaha.
Han heter Herr och fru Arén som hade det.
En riktig krog alltså, man kunde äta mat.
Mm.
Jaha.
De var många präster och många som beställde.
Ja.
Och de hade då en ytterträdgård som sluttade ner mot ån.
Ja, just det.
Och då fick man ta på sig sin finaste klänning och så de där skorna. Och de som hade blivit alldeles för trånga därför att man hade slagit barfota.
Ja, precis.
Så de gick man snart med i handen.
Ja, det förstår jag.
Så det klämde så väldigt i fötterna.
Ja.
Har du upplevt det någon gång, det där? Man kanske inte gick barfota.
Jo, visst gjorde man det som liten har jag gått mycket barfota.
Ja, det var väldigt skönt.
Ja, ja, säkert väldigt.
Och gummistövlar som det fanns ju inte när jag växte upp.
Nej.
Så det var lika bra att om det regnade så var det lika bra att gå barfota som man hade skor på sig.
Ja, just det.
För de blev ju bara chip.
Men, och då åt ni middag där alltså?
Vi fick dela på en sockerdricka.
En sockerdricka på fyra glas?
Nej, vi fick två sockerdrickor, ja. Så vi fick halva var.
Ja.
Pappa och mamma drack väl kaffe.
Ja.
Och så var det hemskt roligt att stå nere vid ån och titta på båtar. Ja. Det var enkla lejon.
Ja.
Väldigt enkla lejon.
Fanns det barn att leka med runt?
Ja, det började ju byggas då där uppe så det kom den ena efter den andra. Och nere på Svedden som det heter populärt och närmare Stockholmsvägen. Där hade vi bekanta. Så vi var mycket tillsammans med de flickorna.
Ja.
Och mina bröder klarade väl sig själva. Jo, hattmakaren Larsén, han som hade då Petter Schens efterträdare på Svartbergsgatan.
Ja.
De hade pojkar i mina bröders ålder. Och de kom gärna upp och lekte där i skogen.
Aha.
För hela den skogen som nu är bebyggd ju,
ja,
där
du
bodde. Ja, du vet berget som jag brukar tala om när
ja,
vi
kom sig. Precis, ja.
Som var gränsen för vår påven i bandlek. Man fick inte gå på andra sidan berget.
Nej.
nu i mina ögon är det en vanlig sten, men då var det ett berg.
Ja, det, ja, men det förstår jag. Det förstår jag. Och jag tror att där bor Nisse på berget nu.
Ja, jag tror nästan att det är en villa låg precis på andra sidan.
Ja, på andra sidan är det stämmer, ja. Precis, ja. Ja, men de här pojkarna, de hade också så att säga ett sommarboende där ute, eller?
Men där känns byggde ganska snart om sitt hus till en vintervilla, så de bodde året, hela året. Ja. Och det blev så att undan för undan gjorde de ju just av gamla sommarhus, byggde om och bättrade på så de kunde bo året om. Mm. Och det gällde framförallt väldigt många som arbetade som skötare på Ulleråker.
Ja.
Som det var ju ganska kort väg till
arbetet.
Så vi omkring där vi bodde blev det väldigt många av den yrkesgruppen, ja. Faktiskt. Och så blev det så få undan för undan i hela vägen i skogen.
Mm. Hur länge hade ni det?
Ja, så det här var 1919 och jag tror att min far överlevde till min bror 48.
Jaha.
Och sen var väl de tvungna att sälja eftersom vägen skulle gå fram. Jag kommer inte riktigt
ihåg. Det blev någon slags expropriation eller?
Ja, det måste ha blivit, för de skulle ju ta den där delen av tomten för att få fram Rosenvägen.
Ja.
Och den gick ifrån Alvenvägen.
Mm. Det som nu är i Oavien, ja. Ja.
Och sen var det då en agronom från Ultuna som köpte det som var kvar utav tomten. Och han byggde naturligtvis en året runt villa.
Ja, just det.
Så jag tror inte det finns många sommarstugor kvar i Sunders. Jag tror att detta då, är...
Ja, det är någon enstaka möjligen.
De tomterna är sålda.
Ja.
Så att... Så såg det Sunders sig ut och så var det två stora trädgårdsmästare, ja, stora och stora, men för mig var storleken väldigt, för de hade ett enormt jordgubbsfält. Och de stackars döttrarna, ja, de gjorde ingenting annat än att låg och skötte om de där jordgubbarna. Ja. Och varmt var det. Så alla somrar var varma på den tiden, om man något minne av, men säkert inte sant.
Nej, men det är
inte det, väldigt. Ja. Solbrända jämt och väldigt trött av att ligga i solen på de där fälten och lägga armen. Och var det någon lag krollsplint under plantorna?
Precis, för att lyfta upp. Inte skulle bli så jordigt. Ja. Men var låg, jag vet, en trädgårdsmästare låg ju kvar även när vi bodde där.
Ja, Lindgren, ja.
Vilken de var, ja. De hette, jag tror inte.
De var kvar länge.
Ja, nere vid Stockholmsvägen. Ja. Var låg den andra då?
Ja, den här låg Linder, den låg alltså, vad ska jag säga, låg också ovanför Svedvägen, men lite till vänster. Vad heter närmare skolan,
den låg på,
närmare skolan åt det hållet.
Ja, så den låg på andra sidan
skolan vägen. Skolan var inte byggd då, men ungefär åt det hållet. Ja. Men den här som Lindgren, det var rakt upp, Svedvägen rakt upp mot skogen.
Ja.
Och det var de som hade den där otroliga jordgubbsodlingen. Och så sålde de väl på torget.
Ja. Gick ni dit och plockade?
Nej, det var aldrig självplock.
Alltså.
Nej, det existerade inte på den tiden. Men vad jag kommer ihåg, det var ju det att man köpte spenat. Och jag började, när jag tänker på min mamma fortfarande, när jag lägger i ett djupfryspaket spenat, så tänker jag på min mamma som hade en kittel av aluminium som var väl ungefär 40 cm i diameter.
Ja.
Som hon satt på spritköket då, eller möjligen om vedspisen var igång.
Ja.
För att få den där och bli färdig. Och sen hacka allt detta och så tillbaka och stuva alltihop.
Ja.
Och ge 6 personer mat.
Ja.
Det var en...
Med så enkla kokmöjligheter som det måste ha varit.
Ja, just det. Och sånt arbete.
Och sånt arbete, ja.
Först skulle man skölja spenaten. Och så skulle man dra bort den där kraftigaste nerven som du vet. Som
ja.
Det har du varit med om.
Ja.
Håll det.
Alltså, nej, det finns ju...
Du är uppvuxen, uppfödd med djupfryst spenat.
Jag är nog inte uppvuxen med spenat överhuvudtaget. Nej, inte med djupfryst inte.
Ja, men spenat ansågs vara så nyttigt, så det skulle man ju äta.
Framförallt när man hade haft spanska sjukan kanske.
Ja, men det var ju väldigt jobbigt hushåll.
Ja.
Och det är roligt det där, brukar jag, när man sitter ofta så här i min ålder och tänker, tänker man ofta tillbaka, att mina föräldrar var ju väldigt moderna. De var socialdemokrater och de deltog i allt samhällsarbete som tänkas kan, både pappa och mamma. Men det fanns fortfarande pojkgöra och flickgöra. Mm. Pojkarna kunde hämta rent vatten, men de kunde aldrig gå ut med svartfinke. För det fanns en kompost som var viktig för att få bra jord. Och det jag kommer ihåg när pappa skulle vända den där komposten för att få fram den där nya jorden som hade blivit.
Ja.
Nej, men de kunde hämta ved. Men då kunde ni inte gå och köpa mjölk.
Nej. Nej, se det. Men det innebär alltså, om ni hade lagat så mycket spenat till exempel, ni måste ju ha odlat på tomten. Odlade ni mycket eget?
Nej, inte sånt. Vi hade bärbuskar och pappa skaffade, gjorde ett jordgubbsland som gav mycket några år. Men nej, han var mest för blommor.
Ja,
potatis kanske vi hade, jag kommer inte ihåg riktigt.
Vad hette din pappa?
Ernst Hörngren.
Okej. Och han var alltså i skolbranschen som sen din Karl blev också. Ja, det är ju lustigt.
Ja, och sen under kriget, eftersom han kände så bra till det sociala Uppsala, så kom han till familjebidragsnämnden som ju var en nämnd för sig till alla inkallade.
Ja. Men hur kom det sig att han kände till de sociala förhållanden som tryckare var?
Ja, som det var då innan arbetare hade fått någon utbildning, så var han ju till Brunnsvik på kurser och lärde sig allt sånt där. Så han var ju den första socialdemokratiska representanten i kyrkorådet.
Så är det.
Jag tror det var 1917 han kom in i kyrkorådet.
Ja.
Satt där ända till han dog 1950, så han var i kyrkvärd. Och då här på den tiden hade ju alla barn födda utom äktenskapet en barnavårdsman.
Just det.
För att...
Och de kände, han då till alla de.
Ja, och så småningom fick väl barnavårdsnämnden en expedition. Det tror jag nästan att jag kommer ihåg när det blev. Att det blev en riktig expedition med en tjänsteman. Men barnavårdsmännen fanns ju kvar. Det var ju så kallade människor med erfarenhet och allmänt förtroende. Men de här fallen, så att säga, de tyckte ju att det var lättare att komma hem till oss och hämta de här vårdnadsbidragen än att gå till expeditionen. Det blev liksom mer offentligt.
Ja, just det.
Jag vet inte hur de tänkte. Men så var det.
Ja, men det är väl högst troligt att de tänkte att det märks inte så mycket om vi hälsar på hemma hos Hörngren.
Jag växte väl upp med det var så vanligt att det kom någon dam och hämtade pengar. Egentligen begrepp jag väl inte vad det var från början.
Nej. Men om vi återgår till Sundersta, hur många somrar var du där ute?
Jag var där varje sommar, och även när jag började, jag hade gått handelsskolan och började med mitt arbete, så åkte jag fram och tillbaka varje dag. För sen kom ju bussen. Och då blev det två parter, så då blev Svedden, de som bodde i Svedden och de andra som var nybyggare, vilket vi hörde då, de kom alltså på kamp med varandra. Och vad det var, det har jag aldrig forskat i.
Var det vi och dem som det sa?
Ja, det blev faktiskt det. Och om det var väl förmodligen någonting som rörde ekonomin, det skulle jag tro.
Ja.
Jag brydde mig inte så mycket om det.
Men ni räknades alltså som nybyggare?
Ja.
Men det var ju ganska få som var ursprunget.
Och trots att det var både två som anställde också på Antix och Excels, så slutade de hälsa på min pappa när vi steg in i bussen.
Asså.
Kan du tänka? Och det brukar man, en sån åtbörd, det brukar man ju tänka att det gör kvinnor. Men att män slutar hälsa på varandra, ja. Det tycker jag inte riktigt satt.
Nej, nej.
Men pappa drev en åsikt tydligen tillsammans med några andra, ja. Som var emot dem som bodde på Sweden.
Och det var något gemensamt,
jag tror att det är
ekonomiskt åtagande eller någonting. Ja,
då kom bussarna, när kom de ungefär? Slutet på 20-talet kanske.
Ja.
Med mitten på 20-talet. Så att
då hade ni kunnat åka busset.
Ja, och bussarna gick alltid till Nybron.
Ja.
Det var hårdast, och det tror jag väl det fortfarande. Jag vet.
Ja, alltså Nybron, Stora torget.
Ja, det var runt nu. Ja. Svårvagnen kom ju då på 30-talet.
Mm.
Och det var väl egentligen bara för nöjes skull för det. Men det var, den hjälpte ju de som bodde längre ner då, inte upp i backarna, utan de som bodde på andra sidan Stockholmsvägen. Mm. De fick ju mera hjälp av spårvagn, eftersom spårvagnen gick på fälten där nere.
Just det, och hur långt gick det?
Har du åkt den spårvagnen?
Nej, nej. Jag kom ju inte till stan förrän 64.
Nej, nej, så var det nedlagda. Ja. De har talat om att bygga upp den.
Ja, de har gjort det.
Nej, varje morgon fick man ju gå ner till den här affären och handla.
Ja, och den hade vad ni behövde.
Ja, och när det var tungt att bära upp allting. Mm. Så, men då låg jag barn och gå och handla, utom på fredagen. Då behövde mamma köpa den där riktiga söndagsmiddagen.
Och, ja.
Så då var ju inte vi tillräckligt kunniga för att köpa. Men hon var duktig, hon som hade affären. Hon steg upp klockan 4 på morgonen och bakade färskbröd.
Vad säger
som hon sålde. Och han var med, så bakade hon också kakor.
Tänk.
Hon var väldigt snäll. Hon hade den lataste mannen som jag någon gång har träffat för. När vi kom ner och handlade vid 9:30 tiden, då kunde dörren öppnas ifrån, de bodde ju i samma
hus som
jag, ja. Och då kom han, alltså nymornad, med hängsel. Jag ser vad de hängslarna hängde ner, för han hade inte ens tagit upp
hängslarna.
Och så gick han direkt. Alltså hälsovårdsnämnden skulle ju
stolkna.
Så han kom direkt från sängen och så gick han och hämtade sig fransk bröd och skar ost ifrån disken. Så gick det till på den tiden.
Ja.
Men jag tror inte vi blir sjuka utan några basiller därifrån.
Nej.
Men Hilda Berglund som hade affären, hon var exemplarisk varje morgon. När hon hade gjort färdigt med sina bak så uppträdde hon i affären med ny, ren, vit dropp.
Nystruken.
Ja. Men gubben var hemsk.
Ja, det är beundransvärt.
Ja.
Ja. Men var du fortsatte åka dit ut även när du var vuxen alltså?
Ja, sen när jag gifte mig 1937 så var jag ju tidvis där ute också med mina flickor.
Nej,
var med där ute. För då hade pappa byggt en liten stuga till.
Jaha.
En jättestuga.
Ja.
Så att, och då hade vi en, när vi hade gjort, först gjordes det en terrass framför första stugan.
Mm, mm.
För den låg lite högt på någon liten bergknalle.
Ja.
Och där gjordes en slänt ner först då, och så det som han, jag tror han, jo, han sådde nog bara gräs på den, men under hade han en panserad vattning. Och jag får en idag dåligt samvete när han sa, har ni inget annat för flickor så kan ni väl nypa bort de vissna panserna.
Ja.
Och det brydde vi oss inte om.
Nej, nej. Fick ni hjälpa till annars, förutom att bära hem mat och så?
Okay.
Fick ni hjälpa till mycket förutom att gå och handla?
Ja, nej, det behöver vi väl inte då. Vi fick hjälpa till med disken. Mamma som ju alltid ut och diskade.
Ja.
Vi gjorde ett diskbord.
Ja.
Bakom knuten.
Mm.
Och där såg hon ut och diskade.
Ja.
Och regnade, så det fanns ju inte några lämpliga regnplagg på den tiden. Utan då satt vi fast en tidning på ryggen på henne med klänniper. Där.
Ja. Så fiffigt.
Och så fick ju disken själv torka.
Ja, just det.
Det mådde den ju till av.
Men posten då, efter, jag tänker på tidning, flyttade ni med posten?
Först, jag kommer inte ihåg hur det var i början, men så småningom fick vi ju en adress, och det heter Granvägen.
Ja.
Och så fick vi en brevlåda vid grinden.
Ja.
Men jag undrar hur det, jag kommer inte ihåg faktiskt, jag var inte...
Fick inte så mycket post kanske?
Ja, och all post gick ju fram. Jag kommer ihåg att Carl Söderblad skickade ett kort till pappa. Han var ju Upplands främsta folkbildare, Carl Söderblad. Det kanske inte du känner till, men...
Söderbladskolan känner jag
till. Ja, just det. Och där såg det bara Ernst Hörngren, vägen mellan Stockholm och Uppsala.
Så din pappa var också ganska känd?
Ja.
Ja.
Så att, jag tror, det fanns nog ingen, om vi hämtade i affären kanske.
Ja.
Det skulle jag tro.
Ja.
Och så kom ju då brevlådan.
Ja, just det. Men din pappa cyklade alltså,
varje
så ni flyttade på. Verkligen ja. Ut ja. Hela sommarna.
Ja. Ja. Ur och skur.
Ja. Utan regnkläder.
Nej, det fanns ju inget. Det fanns väl någon form av någon sorts växthushistoria som...
Ja, fanns det inte någon slags gabardin eller någon... Jag vet, min mamma, hon hade något som hon kallade för Gandhi-skynke.
Nej, men det
var... Lite. Det var senare tider.
Nej, men det här var nog något väldigt hårt, något svart som nästan stod för sig själv.
Ja.
Som man hade överaxlat för att klara sig. Och så arbetade man ju på lördag.
Ja.
Men nu sitter jag klockan ett.
Ja.
Och min pappa hette utom Ernst, så hette han också Adolf.
Mm.
Och Adolf låg som namnsdag på midsommarafton.
Jaha.
Kanske jag fortfarande, jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Så det, jag kommer ihåg att vi gjorde alltid någon äreport. Ja, vi målade väl och det fanns ju gott om små granar och gurkar som man kunde göra något sånt där.
Lite slaner.
Ja, och så var vi då uppklädda och såg och sjöng för honom när han kom cyklande. Ja.
Firade ni midsommar för er själva på tomten?
Ja, jag gjorde egen majstång.
Ja, ja.
Det hörde ju till.
Ja.
Och ibland... kom det ju några upp, men det, från Uppsala kunde ju inga komma eftersom i början fanns inga färdmedel. Och alla hade ju inte cyklat på den tiden.
Nej.
Det dröjde ju.
Folk
hade, nej, men då hade folk inte råd heller.
Alltså jag måste ju säga att din pappa var ju väldigt, som du säger, framsynt och modern.
Ja.
Som insåg att ni behövde frisk luft och... Ja.
Inte skulle vara i stan.
Och inte skulle vara i stan.
Nej. Det skulle verkligen ha. Och det var otroligt rikt på mot granar och tallar. Jag tror vi hade 19 stora tallar på tomten. Och det var underbart. När vi fick en hängmatta och satt upp den mellan där. Och den fanns ju kvar i många år. Jag kommer ihåg. När barnen var små så kunde jag ligga med annan.
Ja.
Och ammar i hängmattan.
Ja.
Så tittade jag upp i de där tallarna. Det blir sånt härligt ljus.
Det gör det.
Ja, genom tallarna.
Men och ändå fanns det så många träd kvar. Trots att ni hade byggt stugan av eget trä.
Ja.
Från, ja.
Det var bara skogen.
Det var bara skogen. Ja, jag förstår det.
Sen kom det ju den ena efter den andra, så vi fick grannar ganska fort. Och då blev det ju fullt med lekkamrater. Utav alla det slag. Men vi var så många själva.
Ja, just det. Men ni var en lite grann pionjärer.
Ja, där uppe i den där delen av Sommarsen.
Ja, och just som sommarboende kanske också.
Ja, när vi kom upp då var vi den första där uppe i den skogen.
Ja.
Eller den delen. Och sen fick vi grann bredvid till höger. Jag tror det är lekskola där nu, eller först dagis. Jag vet inte vad det är.
Jaha.
En låg röd byggnad som ligger lite högt. Kan du se det framför dig? Alltså om du kommer Rosenvägen så har du lite, och kommer ifrån Uppsala så har du lite höger. Jag tror det är antingen ett daghem eller...
Ja, fast vet du... Nej, det kan jag inte se från mig.
Nej, och efter den tomten var ingenting bebyggt. Det var rena skogen.
Ja,
det var
ju
väldigt gott av blåbär och lingon.
Mm.
Man kunde plocka hur mycket som helst när det var såna år. Men där fanns någonting som var väldigt skrämmande, som någon hade inbillat oss att där låg det bottenlösa kärret.
Jaha.
Så där skulle man inte gå, för då kunde man sökas ner och aldrig komma upp.
Det var förmodligen någon förälder, någon vuxen som hade skrämt det, tror du inte det?
Ja, visst.
Ja.
Men man hade ju respekt för, man gick liksom runt det där när man gick ut och plockade bär.
Ja.
Att man skulle aldrig gå rakt över det.
Nej.
Men där stod hus nu, så det var inte bottenlöst.
Nej, jag menar, idag kan man ju påla så mycket så att vadå, du kan bygga över.
Sen fick vi då, ganska snart så fick vi då matsäck med oss och gå vid 11-tiden när vi hade ätit frukost ner till Kohagen och bada.
Ja.
Och
Kohagen.
Det låg ju precis då där ån går ut i Ekon.
Ja, det ungefär. Ja, jag förstår. Ja, det Kohagens camping finns ju i dag. Så där dit bada åkte ni.
Ja, det var ju då vattnet rätt bra fortfarande.
Ja.
Men när vi blev lite större så då gick vi till Graneberg.
Mm.
Och där fanns ju då det här Svankärsbadet eller vad det hette. Och så fanns det ett som vi kallade för Stenbadet. Det var omgivet av stenblock. Mm. Och där badade vi helst, minns jag.
Ja.
Och där lärde vi oss simma utan simskola. Det blev väl inte så där förstklassigt tekniskt. Men vi höll oss upp i alla fall.
Vem lärde er då? Var det mamma eller?
Ja, förutom att vi var 6 personer i huset, så varje sommar kom min farmor med kusiner.
Oj, ja.
Och farmor, hon skulle då naturligtvis ligga bra där nere. Och henne kunde man ju inte begära att hon skulle klättra upp.
Nej.
Och sen, hon hushållade nämligen för min äldsta farbror som hade blivit änkeman.
Ja.
Så hon hade de 2 yngsta med sig.
Ja.
Och min kusin Erik, som var jämngammal med mig, han blev naturligtvis väldigt bortskämd av farmor.
Mm.
Så han vägrade att ligga på vinden, så han fick också ligga där nere.
Men var låg din mamma?
Ja.
Var låg hon? Låg hon också där nere?
Ja, farmor fick för naturligtvis den bästa sängen.
Ja.
Så klart, jag förmodar att pappa låg i kökssoffan eller någonting sånt där. Nej, man hade inga krav.
Nej.
Det viktigaste var att man fick frisk luft och sol.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Ett rum, och då var ni alltså ytterligare.
Ja,
var
det var
en familj på 6 personer.
9 stycken.
9 stycken.
Och farmor tyckte mycket om att läsa, så hon satt. Vi hade ju fotogenlampor och ljus. Så hon satt länge i dörret, men jag kan se henne och sitta och läsa. Därför att vi hade ju väldigt vacker kvällssol från fälten där.
Ja, just det.
Och den tog farmor reda på och satt och läste och satt i dörren.
Ja.
För att ta vara på. Allting gällde ju pengar också.
Ja, men absolut, ja, visst.
Inkomsterna var inte stora.
Nej.
Och det var många munnar
att mäta. Många munnar att mäta. Lever några av dina syskon? Mm. Du är ensam kvar.
Nej,
var.
Inte någon. Inga mina kusiner. Alla är borta.
Alla är borta.
Det är väldigt ensam.
Det är tomt, ja.
Ja.
Förstår det.
Mm. Jag hade kusiner i Härnösand också, men de kom inte så ofta. Men nej, det var alltid folk. Och sen kom ju Uppsala vänner ut en gång på sommaren för att få fiskluft.
Den stora utflykten. Ja.
Och jag har minne av att det nästan alltid ösregnar.
Nej, trots att det bara var soligt när man var liten. Ja.
Ja, det var en enorm mängd med potatis som jag skulle hjälpa till att skrubba.
Ja. För då kom de ut en hel dag och vistades där.
Ja, skulle ha riktig mat.
Ja. Var det många då?
Ja, jag tror att jag kommer ihåg. När jag själv bodde där ute och tillsammans med någon av min äldsta flicka kanske. Då minns jag att vi var 17 en gång.
Ser du.
Och det regnade.
Ja.
Det kommer jag mycket väl ihåg. Men jag förstår inte hur mamma klarar.
Ja, det var väl inte direkt någon semester för husmödrar på den tiden att flytta ut på landet.
Nej.
Nej.
Nej, bara detta med vatten och bära in allt vatten.
Ja, just det.
Och då hade jag kommit till den åldern att jag kunde diska.
Ja.
Så det satt på ju.
Ja, just det.
Men nu finns det väl ingen som vill ha sommarstuga utan diskmaskin?
Ja, vet du, vi har ingen diskmaskin på, nere på Öland till exempel. Och mina kusiner står fortfarande utomhus och diskar.
Det.
Dock inte med tidningar fastnutna på ryggen. Men de har ett sånt där diskbord utomhus. Ja.
Det är ganska skönt.
Ja, jo, de, som,
man kan ju sladda mycket som helst.
Man, precis, man häller vattnet ut i muren och det är lite vackert.
Ja, nej, ska det vara sommar så ska det vara lite skillnad också. Man kan inte ha det precis så, som man har det dagligdags på vintern.
Nej, just det.
Men och sen när det var fult väder så fick vi ofta gå på vinden och leka.
Mm.
För vi var ju onekligen i vägen i stugan.
Upp med er
och
här.
Ja. Och då fick vi ofta utav på tryckeriet den som hade om papperslagret. Jag förmodar att det var, om vi säger att om det var 1000 tryckpapper så låg det något mellanlägg som var. Jag kommer så väl ihåg ett år var de sådär lite aprikosfärgade. Då gjorde vi spelkort. Det var ett jobb innan vi hade gjort alla spelkort.
Då hade det gått några dagar. Ja.
Och då låg vi på vinden och spelade kort.
Nej.
Ja, de här enkla kasino.
Ja, ja.
Som ju var ett bra spel för man lär sig räkna.
Ja, men absolut. Ja. Absolut. Och som faktiskt är roligt att spela än idag.
Ja, och så hade man papperssockor.
Ja.
Leksaker fanns ju inte plats med.
Nej. Nej,
så inte vi har inte att det är dockor med. Om vi, någon vi hade någon docka så fick de nog stanna kvar i stan.
Ja.
Det är nog för dem. Men pappersdockor, vi fick alltid på sommaren köpa Allers familjejournal.
Mm.
Och där fanns ju blad med pappersdockor.
Just det, det kommer jag också ihåg.
Och så ritade man till extra kläder, så det var enkla nöjen.
Ja. Men Allers fanns att köpa ner i affären.
Ja.
Ja.
Och sen kom ju det, spelade vi brännboll förstås.
Ja.
Och så var det detta på kvällen att vi, när det skymde, att vi lekte på en bandlysor. Alltså det var en lite svårare form av sjöröma kan man säga.
Mm, mm.
Där påven satt i sitt palats och man gick fram och frälste de som blev fångat av henne.
Ja, just det.
Ja, jag kom till, och då kom de upp ifrån.
De
tyckte det var roligt att leka upp i skogen.
Fick barnen till de här som var i konflikt med er, fick de leka med er? Eller nej, det var inte konflikt redan då kanske?
Nej, det blev slut. De kom inte. Nej, det var väldigt konstigt.
Ja, tänka sig.
Men det kan inte vara ett annat än pengar, för det är väl alltid pengar som gör att folk blir osans.
Ja. Ja,
för bussen kunde ju bara gå och hade ju bara en väg att gå, så det kunde de inte gräla om.
Nej, nej, nej.
Jag var så ung för att ta reda på
det
var
jag.
För orsak.
Ja, just det.
Men bussen gick i alla fall.
Ja.
Och jag tyckte det var väldigt konstigt att man inte skulle hälsa på varandra. Jag har fått en ny rullstol.
Ja, vad fin den är. Ja,
den är lite för bred. Men jag har varit ute och prövat att gå.
Ja.
Och det har gått riktigt bra. Jag har fått beröm. Jag har gått med den.
Men
jag har inte lyft. Jag har gått inne här i den här långa
gången. Ja, vad roligt.
Men jag vill inte gå ensam.
Nej.
För då går de bak efter med den här.
Ja. Så om du trillar så trillar du i den.
Ja, eller knäpps.
Ja. Ja, just det. Ja. Men det är ett steg framåt.
Ja.
Ja.
Vad är det? Nej, men så har livet i Sundersjön hade sina.
Det står som ett solskimmer över
de åren. Ja, det tycker jag. Och när vi sen blev, vi kom i tonåren så gick vi ner till Folkets park i Flotsund. Som låg då mellan sista villan och missionshuset.
Jaha.
Och badplatsen.
Ja, ja.
Och det var inget syndens ställe, utan det var väldigt familjärt. Det kunde man verkligen skicka 14-15 år. Och så stod vi länge vid dansbanan och tittade hur de dansanta gjorde.
Ja.
Och så gick vi upp och prövade med varandra.
Ja.
Och vad dansade man då mest? Foxtrot.
Jaha.
Hade kommit och så. Ja. Men de kallade för stilla vals. Det finns väl inte längre, men jag vet inte. Det var, ja. Det var någon, man gick i 3/4-takt i alla fall.
Ja, ja.
Och när man sen äntligen blev uppbjuden av något, så blev man ju nästan svag i knäna och tänkte hur skulle det gå.
Ja, hur gick det då?
Jo, det var roligt.
Ja.
Och det var ju levande musik.
Ja.
Fiol, dragspel och piano.
Ja. Hade inte en aning om att det låg ett Folkets hus där nere.
Ja. Men sen köpte alla som bodde i Flottsund. De hade sommarvillor. De hade inte stugor utan de hade villor.
Mm.
De tillhörde missionsvännerna.
Jaha.
Så det var de som byggde den lilla kyrkan som finns där i kapellet. Och där var ju gudstjänster varje söndag.
Ja.
Men trots det så gick det bra att Folkets park och dansbanan fanns
ja,
där.
Ja.
Men sen köpte någon den där tomten. Jag undrar om inte det var han som hade skofabriken, inte Larssons utan Ekholm,
ja.
Och byggde en året ombildad.
Mm-hmm.
Och då fick
det låg alltså mellan missionshuset och Kohagen.
Och stranden, eller ja. Badplatsen,
ja. Ja, ja.
Och då byggdes ett nytt Folkets park där halvvägs till Granenberg, du vet, uppe i skogen. Känner du till det? Man åker ifrån Flottsund upp emot Granenberg.
Ja.
Och innan man, man ser, det är halv, mitt emellan Flottsund.
Är det Alnäs?
Nej, efter Alnäs.
Efter Alnäs? Ja, ja, idrottsparken
ja,
heter det nu.
Det var,
ja, just det står fortfarande
kvar. Men det är konstigt nog aldrig lika populärt. Jag tror att det var för mörkt. Folkets park i Flottsund, det var ljus och öppet, det var lövskog och så var det vattnet.
Ja.
Här var det bara granskog och lite mörkt.
Ja.
Det blev aldrig samma folk tillströmning, utan lite lamt.
Och
så småningom slutade de ju med levande musik också.
Mm,
det
men det som ligger Konvaljeholmen, som det heter idag, det
ja, men det ligger Konvaljeholmen fick vi inte gå till.
Var det ett syndigt ställe?
Det var en annan publik där.
Ja. Lite vuxnare kanske.
Nej, vi fick inte gå dit.
Men det fanns.
Det fanns, ja.
Ja, ja.
Och jag hade ju gått i söndagsskolan som mina syskon.
Ja.
Men jag hade alldeles för... Det var något... Jag var så skrämd av bibliska berättelsen.
Ja.
Yttersta domen. Och syndafallet.
Ja.
Så att, och när åskan gick, tänkte jag. Så att de där bibliska historierna tog jag till mig alldeles för mycket. Så att varje kväll jag gick, sa på natt till min pappa, så sa jag, blir åska i natt.
Ja.
Det blir det nog inte, men blir det kommer du ner och ligger hos mig.
Ja.
Och det var ju lugnande, men sen sov jag förmodligen 2 år, så jag hörde nog inte om oss
än. Nej.
Men jag väckte min syster ibland och så, då hörde man musiken ifrån Liljekonvaljeholmen, om vinden låg.
Ja, just det.
Då väckte jag min syster och sa, Birgit, nu kommer Jesus.
Och han var lite farlig.
Det stod ju i Bibeln att han skulle komma med musik och...
Jaha, det var så.
De fick lov att ta mig från söndagsskolan.
För du missförstod allting.
Jag var rädd för allting.
Ja, ja.
Så jag fick aldrig någon Bibel.
Nej. Men du kan bli bibliska historier ändå. Ja.
Nej, så hon var väldigt trött på mig när jag väckte henne.
Ja.
Och jag... sprang ner för stegen, 11 pinnar, och kröp ner till mellan min pappa och mamma.
Ja.
Tänkte jag, det är nog i fred för
Jesus.
Den yttersta domen.
Ja. Ja.
För det visste jag ju, att jag skulle komma på syndarens sida.
Det visste du?
Ja.
Redan då? Ja. Alltså vad roligt det här är att höra dig berätta.
Ja, det där att man syndade, det var inte, det behövdes inte mycket för att man var en syndare.
Nej.
För på den tiden så slog man upp mjölk i mjölkfat för att skumma grädden.
Mm. Och det räckte med att vara där och handla på
grädden. Och gick man då in och tog en skorpa och doppade så fick all grädden på skorpan. Det var ju synd.
Det var jag, just det.
Så jag, nu visste jag var jag skulle hamna.
För det gjorde du ofta.
Jag grundade av min rundhet där.
grädden på skorpan. Ja.
Ja, det är lustigt. Ja. Vad man betraktar som är farligt.
Ja. Det har ju ändrat sig. Det har verkligen ändrat sig.
Nej, men kristendom kan då vara väldigt skrämmande för många barn.
Ja, säkert. Säkert. Men dina föräldrar var för övrigt inte speciellt religiösa, eller?
Nej, men mamma var stängd och fostrad eftersom hon hade gamla fosterföräldrar.
Ja.
Så att, och de var ju alltid intresserade av frågan. Gick i kyrkan utan gammal van och klädde sig svart på långfredagen.
Och din pappa var ju då kyrkvärd.
Ringde din?
Nej, det ringer på dörren här. Hej.
Ja, snälla du, Sofia. Det är nog ingenting du behöver göra.